Idag ska vi läsa en hel del i Bibeln. Och vi ska prata om hur Gud handlar med oss genom motgångar i våra liv. Igår pratade vi ju om det här med att nutidsmänniskan söker framför allt frihet ifrån motgångar och lidande. Och se det som ett hot mot sig. Men Gud verkar handla mycket i våra liv genom det som vi kallar för svårigheter, motgångar, lidanden, prövningar. Ja, till och med våra egna felsteg. Vi läste hur det står i Romarbrevet 8:28 att Gud låter allt samverka till det bästa för dem som älskar honom. Och det är verkligen sant. Jag nämnde igår också att Mose gjorde ett misstag enligt Paulus när han hade det här täckelset för ansiktet. Och det fick hans medbröder att tro för mycket om honom. Och det förde med sig en förhärdelse i deras liv. Vi ska ju prata här om en trosmänniska, Josef, som sticker ut lite grann i Bibeln. Det finns två som jag har sett som sticker ut, och det är Josef och Daniel i form av figurer som inte gjort stora misstag i sina liv. Det är väldigt trösterikt att läsa om David, som var en person som gjorde stora misstag i sitt liv. Och ändå så säger Gud att detta är en man efter mitt hjärta. Och då känns det viktigt för mig att tala om för er. Dels det här stora misstaget jag gjorde. Där faktiskt förakt i mitt hjärta för andra kristna. Och för att de var så töntiga och inte gick ut och så. Förde med sig att jag blev öppen för trosförkunnelsens läror där i på 80-talet och hur jag kom ut ur det där. Men jag måste också berätta för er att när det gäller äktenskapets område så har jag också misslyckats och gått igenom skilsmässa. Och därför så känner jag mig mera som Paulus, som ibland säger att jag är som den största av syndare. Men därför har också Guds nåd fått verka mycket mer i mitt liv, säger Paulus. Och det är också min förhoppning att så får ske genom mitt liv. Gud som kan göra allting nytt verkar så göra, så att jag är förlovad. Jag har ju 5 vuxna barn som är uppvuxna i ett helt hem, tack och lov. En av dem har varit här uppe i trakterna en hel del i Sundsvall, och då i egenskap med Gladiator på TV4. Hon heter Lisa, och den gladiatorfigur hon är Valkyria med långa ljusa flätor. Jag har slutat brottas med henne för länge sedan. Det blir bara pinsamt. Men jag har totalt då 5 barn. Tvillinggrabbar som är 28 och 3 tjejer som är 30, 31 och 33 år gamla. Och fått första barnbarnet också. Så jag känner mig som en sån där som Gud verkligen valt att visa sin nåd och sin välsignelse. Inte på grund av mig utan trots mig. Och det är därför jag påminna vår vd på jobbet ibland. Vi påminner oss ibland om det, att det här är inte på grund av oss. Tänk att Gud på något sätt valt att välsigna det här. Vi fattar inte varför, och måtte vi inte ta åt oss äran. Så därför vill jag vara så avklädd som möjligt för er här. Vi ska titta på Josefs liv. Jakob, han var ju en figur som var ganska lurig av sig. Han kunde ju valt en annan väg i sitt liv och inväntat Guds urväljande. För Gud sa ju redan innan de föddes, Jakob och Esau, att den yngre skulle vara den som fick förstfödslorätt. Men ändå så valde han ett sätt att manipulera till sig förstfödslorätten. Och det slutade också med att han hade en ganska lång väg till en trons vila och kom också så småningom till att bli väldigt lurad av sina söner när det gäller just Josef. Jakob fick ju 12 söner och 2 av dem verkar han favoriserat kraftigt, och det var ju Josef och hans yngre bror Benjamin. De är ju också barn till Rebecka, den hustru som han verkar då tyckte allra mest om. Och det där väckte ju också ovilja hos hans bröder. Och man kan se att det verkar inte ha varit en homogen familj. Och hur Gud väljer ut, det gör han ju helt efter sitt eget hjärta. Han valde ut Abraham, han valde ut Israel, han valde ut Jakobs 12 söner, inte på grund av förtjänst utan bara för att han ville göra det och bestämde att de skulle vara, bli till välsignelse för alla släkten på jorden till slut. Men nu ska vi titta lite grann på Josef, och det blir en hel del läsande. Och man kan säga så här, för att ge en ytterligare liten bakgrundsbild här, att Josef verkar ha varit Jakobs speciella förtrogna. Han särbehandlas av sin pappa och får ju den här långa klädnaden som väcker brödernas avund. Han får också en tidig bild av att Gud har tänkt honom till ledarskap. Och detta måste ha varit väldigt tidigt, eftersom han vid 17 års ålder sedan blev såld av sina bröder till Egypten. Och när han berättar om de här så väcker det ju inte någon större entusiasm ifrån hans bröder. Och den sista visionen eller drömmen han får undrar ju också pappan över hur det här fungerar. Och det är nu som vi ska börja slå upp i biblarna. Jag hoppas att ni har biblarna med er. Jag har inte texterna här framme. Det är ju långa bibelställen då. Men vi börjar i första Mosebok 37. Hoppas ni inte har något emot att läsa mycket Bibeln, för det är ju gott, och Bibeln talar ju för sig själv, så slipper det bli för galet, för det blir det ju oftast när det går genom oss mänskliga språkrör. Detta är Jakobs fortsatta historia. När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Som ung hjälpte han sönerna till Bila och Silpa, sin fars hustrur. Och Josef berättade för deras far allt ont som sades om dem. Och Israel älskade Josef mer än alla sina andra söner, eftersom han hade fött honom på sin ålderdom, och han lät göra en helång livklädnad åt honom. När hans bröder såg att deras far älskade honom mer än alla hans bröder, hatade de honom och kunde inte tala vänligt med honom. Josef hade en dröm som han talade om för sina bröder, och efter det hatade de honom ännu mer. Han sade till dem: "Hör vilken dröm jag haft. Vi band kärva på åken. Då reste sig min kärva upp och blev stående, och era kärva ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve." Men hans bröder sa till honom: "Skulle du bli vår kung och härska över oss?" Och de hatar honom ännu mer för hans drömmars skull och för det han hade sagt. Sedan fick han ännu en dröm som han berättade för sina bröder. "Lyssna", sade han, "jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och 11 stjärnor bugade sig för mig." När han berättade detta för sin far och sina bröder tillrättavisade hans far honom och sade: "Vad är det för en dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig?" Och bröderna blev avundsjuka på honom, men hans far lade detta på minnet. Så där har ni bakgrunden, och där ser ni också hur brödernas sinnelag vid det laget är väldigt fientligt inställt till Josef. Och hans bröder gick för att vakta sin fars får i Sikem. Då sade Israel till Josef: se dina bröder vakta fåren i Sikem. Jag vill skicka dig till dem. Han svarade: jag är beredd. Israel sade till honom: gå och se efter om allt är väl med dina bröder och med fåren. Kom sedan tillbaka till mig med besked. Så sände han iväg honom från Hebrons dal och han kom till Sikem. Där mötte han en man medan han gick omkring villrådig på fältet. Mannen frågade honom vad han sökte. Han svarade: jag söker efter mina bröder. Säg mig var de vaktar sin jord. Mannen svarade: de har gått härifrån. Jag hörde dem säga att de skulle gå till Dotan. Då gick Josef vidare efter sina bröder och fann dem i Dotan. Här ska vi nu se hur brorsorna reagerar när de såg honom. Men när de såg honom på avstånd, innan han kommit fram till dem, överlade de om att döda honom. De sa till varandra: där kommer drömmaren. Kom nu, så dödar vi honom och kastar honom i en brunn. Sedan kan vi säga att ett vilddjur har ätit upp honom. Så får vi se hur det går med hans drömmar. Men när Ruben hörde detta ville han rädda honom undan dem och sade: vi kan inte slå ihjäl honom. Och han fortsatte: spill inte blod. Kasta honom i brunnen här i öknen, men bär inte hand på honom. Han ville nämligen rädda honom undan dem och föra honom tillbaka till sin far. När Josef kom fram till sina bröder slet de av honom den helånga livklädnaden som han hade på sig. Och de tog honom och kastade honom i brunnen. Den var tom och det fanns inget vatten i den. Sedan satte de sig ner för att äta och fick se en karavan med ismaeliter som kom från Gilead. Och deras kameler var lastade med drabantgummi, balsam och lidanium. De var på väg ner till Egypten. Då sa Juda till sina bröder: vad har vi för nytta av att döda vår bror och dölja hans blod? Kom så säljer vi honom till ismaeliterna. Låt inte vår hand komma vid honom. Han är i alla fall vår bror, vårt eget kött och blod. Och bröderna följde hans råd. När de midjanitiska köpmännen kom förbi drog de upp Josef i brunnen. De sålde honom för 20 siklar silver till ismaeliterna som förde Josef till Egypten. När Ruben kom tillbaka till brunnen, se då fanns inte Josef där. Då rev han sönder sina kläder och gick tillbaka till sina bröder och sade: pojken är inte där. Vart ska han nu ta vägen? Men de slaktade en bock och tog Josefs livklädnad och doppade den i blodet. Sedan skickade de hem den helånga livklädnaden till sin far och lät säga: det här har vi hittat. Se efter om det är din sons livklädnad. Och de kände igen den och sade, och han kände igen den och sade: det är min sons livklädnad. Ett vilddjur har ätit upp honom. Josef är säkert ihjälriven. Och Jakob slet sönder sina kläder, svepte säcktyg om sina höfter och sörjde sin son under lång tid. Alla hans söner och döttrar kom för att trösta honom, men han ville inte låta trösta sig utan sade: jag ska med sorg fara ner i dödsriket till min son. Så grät hans far över honom. Men midjaniterna sålde Josef i Egypten till Potifar som var hovman hos farao och befälhavare för drabanterna. Här ser vi alltså hur det gick för Josef efter de här fantastiska drömmarna han hade haft. Vad råkade han ut för? Ja, ett jättestort svek från sina bröder. Till och med så pass att de funderar på att ha ihjäl honom, men de valde istället att sälja honom. Och Josef, 17 år gammal, måste ju tänkt: vad är detta? Han måste ha haft många tillfällen att tänka över: vad blev det av det som jag hade i mitt hjärta, som jag trodde Gud hade för mig? Och så ska vi inte läsa nästa kapitel och nästa därpå som är 39, utan vi ska istället påminna oss om vad som hände där. Att när Josef väl kommer ner till Egypten så väljer han att tjäna väldigt trofast i den situationen. På något sätt kommer han upp ifrån den situationen där han kunde stannat kvar i djup besvikelse över hur hans bröder har handlat. Kanske också i besvikelse över att Gud lät det här ske, utan han jobbar på i Potifars hus. Och där visar sig Guds välsignelse över hans liv. Så pass mycket så Potifar till slut säger att jag lämnar över allt till dig. Och han ser då att välsignelse kommer över hela hans hus och hem. Och också över allt han äger när han överlät det här åt Josef. Så Guds välsignelse var väldigt stark över Josef. Men så småningom så inträffade ju den situationen att Potifars hustru kastade långa blickar på Josef och försökte förföra honom helt enkelt. Och det står faktiskt att hon dag efter dag upprepade det här med kom och ligg hos mig. Men han stod emot, och vid det här särskilda tillfället när de var ensamma i huset så grep hon tag i hans mantel. Och säger kom här och ligg med mig. Och då flyr han alltså flyr från det onda i det läget. Och då vänder sig den här lusten hon har till honom till en stor ovilja, som ju ofta är lustens baksida så att säga. Och så anklagar hon honom istället. Och när Potifar får höra det så kastar han honom i fängelse. Så här kommer den andra riktigt stora motgången. Först blir han såld till Egypten helt utan egen förskyllan. Och sen blir han dessutom kastad i fängelse på en felaktig anklagelse. Och också där måste han ju tänkt, gode Gud, vad är det som händer? Varför måste jag gå igenom de här svårigheterna? Men återigen så låter han Gud vara hans styrka, så han börjar tjäna Gud väldigt troget där i fängelset. En fantastisk egenskap som Gud fostrar fram i honom genom lidandet är att han verkar tjäna oavsett situationen och oavsett om många människor ser det eller inte. Så i fängelset så hamnar han i samma situation som han gjorde i Potifars hus, att han fick ta hand om allting där. Och det blev en välsignelse genom allt han gjorde. Hur länge han satt där, det vet man ju inte riktigt. Man får lite ledtrådar, och det är ju ett antal år helt enkelt. Och så händer det ju sig då att två hovmän hos farao kommer till fängelset. Munskänken och bagaren. Och han betjänar dem också, och en morgon när han kommer så ser han att de är väldigt bekymrade, och de berättar då att de har haft drömmar. Och det här är ju första gången det står om att han tyder en dröm. Så han säger, berätta drömmarna för mig, att ge uttydningen är ju Guds sak. Och så berättar munskänken då först sin dröm. Och där uttolkar Josef att han ska bli återupprättad och satt i funktion igen efter 3 dagar. Och bagaren uppmuntrar av detta, berättar sin dröm. Och då säger han lika troget här, fast en uttydning var väldigt tuff, att farao skulle låta ta huvudet av honom istället så han skulle mista livet. Och så skickar Josef med en hälsning att kom ihåg mig inför farao och nämn mig inför farao. Och det blir precis som Josef uttytt. Den ene blir upphöjd till sin plats igen och den andra blir avlivad. Så står det att det går ytterligare 2 år. Kan tänka, 2 år i lång tid. Och så kan vi också tycka ibland att Gud, varför löser du inte vår svårighet? Varför låter du oss leva kvar under så lång tid? Det här blir ju bara jobbigt och destruktivt. Nej, på något sätt så fortsätter han där att låta Gud vara hans styrka. För det är ju det handlar om, att låta Gud vara vår styrka när vi inte längre orkar mer. Och så får då farao sina drömmar. Och farao blir ju djupt oroad över de här drömmarna. Han drömmer ju om de här 7 feta korna som blir uppätna av de här 7 magra korna. Och efteråt kan man inte ens se att de här magra korna fått i sig någonting. Och de här 7 axen som på samma sätt först är 7 rika feta ax och så sen kommer 7 svedda magra ax. Och de här 7 magra äter upp de feta och sen märker man ingenting av det. Och han kallar ju till sig alla sina spåmän och uttydare och de kan inte uttyda detta. Och då kommer munskänken på att just det är Josef. Och så berättar han om Josef. Och då låter farao hämta Josef. Jag kan riktigt se bilden framför mig hur de fixar till honom med kläder. De kanske är tvungna att raka honom eller vad vet jag. Och gör honom presentabel. Och han ställs inför farao. Och där när farao berättar drömmen så får han uttydningen till den. Och inte bara att han får uttydningen som ju är att det ska komma 7 fantastiska år. Där det, växtligheten är enorm och bördigheten är enorm. Som följs av 7 väldigt magra år med torka. Utan han får också från Gud hur farao ska bete sig. Att han under de här 7 rika åren ska uppbära 20% av avkastningen. Och så ska folket där slippa och dö. Och då säger ju farao att finns det någon så vis man som den här. I vilken heliga gudars ande eller hur han nu uttalar sig bor. Och så säger han du ska leda detta arbetet. Du ska vara Egyptens andra man. Ingen ska röra vare sig hand eller fot utan du vill. Så han går alltså från fängelset vid 30 års ålder till att bli Egyptens näst mäktigaste man. Och vad är det som gör att han inte spårar ur i det läget? Jag menar, hur många av oss skulle inte sökt upp Potifar och kanske straffat honom, hans hustru, eller åtminstone sagt att nu så får ni passa er. Står ingenting om något sånt överhuvudtaget. Utan han griper an det här verket på samma trogna sätt. Och det är ju någonting som Bibeln säger att prövningarna i våra liv verkar uthållighet och fasthet. Och han visar verkligen på den här beprövade fastheten. Nu är det ju så att det inte bara är i Egyptens land som hungersnöden kommer. Utan i hela den delen av världen. Så att det blir ju en enorm hungersnöd. Och det han har fått visit till blir ju till välsignelse. Inte bara för egyptierna utan för folken runt omkring. Och det får ju också Jakob och hans söner reda på. Att i Egypten finns det bröd. Så helt enkelt Israel, Jakob säger till sina söner att stick dit ner, res dit ner och köp bröd så att vi inte dör. Och då är vi framme till hur bröderna kommer och söker upp Josef utan att veta om det. Det här tycker jag är så oerhört fantastiskt. Så här visar ju sig ytterligare drag hos Josef som förvånar väldigt mycket. Och vi ska titta lite närmare på det här. Nu är vi framme i första Mosebok 42. När Jakob fick veta att det fanns säd i Egypten sade han till sina söner: varför är ni så rådlösa? Och han fortsatte: jag har hört att det finns säd i Egypten. Res dit och köp säd åt oss så att vi överlever och inte dör. Då reste 10 av Josefs bröder ner för att köpa säd i Egypten. Jakob skickade inte Josefs bror Benjamin med de andra bröderna för han var rädd att det skulle hända honom någon olycka. Kan man ju fundera på varför han kände så. Han kanske inte fullt ut litade ändå på de andra. Så var också Israels söner bland dem som kom för att köpa säd eftersom det rådde hungersnöd i Kanans land. Josef var nu den som hade makten i landet och det var han som sålde säd till i allt folket. När Josefs bröder kom dit bugade sig för honom med ansiktena mot jorden. Där ser vi hur den första uppfyllelsen kommer av hans drömmar. De böjer sig ner till jorden för Josef, men de vet ju ännu inte vem han är. Och då gör Josef något som förvånar mig väldigt mycket. Varför sa han inte det? Han kunde ju sagt att hallå, så här kom ni alltså. Och nu böjer ni knä, ja, det blev ju som Gud sagt, ja. Frågan är vad som hade hänt med dem då. De hade ju tyckt att det här var jättepinsamt och säkert blivit ganska rädda för Josef. Men hade det hänt någonting större i deras liv? Nej. Istället bestämmer han sig för att pröva sina bröder. Det här är ju någonting vi känner igen, att Gud ofta återkommer till. Att han prövar oss för att se vad som finns i våra hjärtan. Och inte bara för att se, så att säga, precis som det vore förutbestämt alldeles. Utan för att någonting ska kunna hända inom oss i svårigheten som gör att vi väljer en annan väg. Och vi ska se här nu vilken resa som bröderna kommer att komma in på grund av hur han handlar med dem. Men han låtsades att han var en främling för dem och tilltar dem hårt och frågar dem, var kommer ni ifrån? De svarade, från Kanans land för att köpa säd till mat. Och trots att Josef kände igen sina bröder kände de inte igen honom. Då tänkte Josef på de drömmar han hade haft om dem. Han sa det till dem, ni är spejare, ni har kommit för att se var landet saknar skydd. De svarade honom, nej herre, dina tjänare har kommit hit för att köpa mat. Vi är alla söner till en och samma man. Vi är hedliga män, dina tjänare är inga spejare. Men han sa till dem, jo, ni har kommit för att ta reda på var landet saknar skydd. De svarade, vi dina tjänare är 12 bröder, söner till en och samma man i Kanans land. Den yngste är hemma hos vår far och en lever inte längre. Och det skulle ju vara Josef då. Josef sa till dem, det är som jag sa det till er, ni är spejare, så här ska jag pröva er så sant far och lever. Ni slipper inte härifrån om inte er yngste bror kommer hit. En av er måste fara och hämta er bror medan ni andra stannar som fångar, så kan jag pröva om ni talar sanning. Om det inte är så, är ni spejare så sant Herren lever. Sedan höll han dem i förvar i 3 dagar. Man kan tänka sig hur de upplevde situationen under de här 3 dagar. Att en av brorsorna skulle komma tillbaka till sin far som redan mist Josef och säga att han måste ta med sig också lillebror. Men det slutar ju med att han inte handlar riktigt så. Och här ser vi nu vers 18 framåt där. På 3:e dagen sa Josef till dem, om ni vill leva så gör på detta sätt, för jag fruktar Gud. Om ni är hedliga män, låt en av era bröder stanna som fånge i huset där ni suttit fängslade. Men ni andra får resa er väg och föra hem den säd som ni har köpt till hjälp mot hungersnöden hos er. Ta sedan med er yngste bror hit till mig. Om ni talar sanning ska ni slippa dö. Och de gjorde så. Och här ser vi första tecknet till en reflektion och en ånger. Men de sa det till varandra, vi bär på skuld för det vi gjorde mot vår bror. Vi såg ångesten i hans själ när han bad om förbarmande, men vi ville inte lyssna på honom. Därför har vi själva kommit in i denna ångest. Ruben svarade dem, sa jag inte till er att ni inte skulle synda mot pojken? Men ni lyssnade inte på mig, därför utkrävs nu hans blod. Men de visste inte att Josef förstod detta, för han talade till dem genom tolk. Han vände sig bort ifrån dem och grät. Sedan vände han sig om till dem igen och talade med dem. Och han tog Simeon ifrån dem och lät fängsla honom inför deras ögon. Så här ser vi alltså hur de börjar reflektera verkligen över vad det är för situation de hamnat i och varför de hamnat i den här situationen. Och Josef blir genast berörd av att de visar ånger Men processen är inte färdig där, utan han sänder dem vidare. Och ni som har läst den här berättelsen vet att han lägger tillbaka pengarna som de har köpt säd till i deras säckar, så att de när de kommer hem blir ännu mera oroliga. Så småningom då så tar ju den här säden slut som de har haft med sig. Och Jakob säger till dem att nu får ni åka och handla igen. Och då säger ju bröderna att vi kan inte åka dit utan att Benjamin är med oss. Och Jakob tycker ju att detta är oerhört smärtsamt naturligtvis. Till slut så är det Juda som ställer sig upp inför sin far. Och så säger han i 43 kapitlet på följande sätt, vers 6 och framåt. Då sa det Israel, varför gjorde ni så illa mot mig att ni talade om för mannen att ni hade en bror till? De svarade, mannen frågade noga om oss och vår släkt. Han sa det, lever er far ännu och har ni någon bror? Då talade vi om det för honom hur det var. Kunde vi veta att han skulle säga att ta med er bror hit ner? Och så kommer då Juda ord. Juda sa det till sin fader Israel, låt pojken följa med mig. Vi måste ge oss iväg om vi ska överleva och inte dö. Vi själva, du och våra barn. Jag ska ansvara för honom. Av min hand får du utkräva honom. Och om jag inte för honom tillbaka till dig och ställer honom inför ditt ansikte, ska jag vara en syndare inför dig i all min tid. Och hade vi inte dröjt så länge, hade vi redan varit tillbaka för andra gången. Då går pappa Jakob med på det här. Och vi ser hur Juda går så långt och säger att jag tar fullt ansvar. För jag har honom inte tillbaka så är han syndare inför dig. Då blir han alltså förskjuten av sin fader. Så visar han att en av bröden här är beredda att ta detta ansvar som de absolut inte visade för Jakob när de istället, Josef, när de istället sålde honom. Och så reser de dit ner till Egypten för andra gången. Och då är vi framme i 43 och vers 15. Då tog männen gåvorna och den dubbla summan pengar med sig, både de skulle betalat med första gången och det de ska betala andra gången. De tog med sig Benjamin, bröt upp och gav sig iväg till Egypten och kom inför Josef. När Josef såg att Benjamin var med sa han till sin husföreståndare, ta dessa män till mitt hus, slakta något och laga till en måltid åt oss, och för männen ska äta middag med mig. Mannen gjorde som Josef hade sagt och tog männen till Josefs hus. Men männen blev förskräckta när de visades in i Josefs hus. De sade, det är på grund av pengarna som kom tillbaka i våra säckar förra gången som vi förs in här. Nu tänker han kastas över oss och övermanna oss och göra oss till slavar och ta våra åsnor. De steg fram till Josefs husföreståndare vid ingången till huset och sa till honom, hör på oss herre, när vi var här förra gången för att köpa säd till mat och sedan kom till en rastplats och öppnade våra säckar, hittade var och en av oss sina pengar till deras fulla vikt överst i sin säck. Vi har nu fört dem med oss tillbaka. Och vi har andra pengar med oss att köpa säd till mat. Vi vet inte vem som har lagt pengarna i våra säckar. Han svarade, oroa er inte, var inte rädda. Det är er Gud och er fars Gud som har låtit er hitta en skatt i era säckar. Jag har fått era pengar. Och han förde Simeon ut till dem. Simeon som hade varit fängslad. Mannen förde dem in i Josefs hus och han gav dem vatten att tvätta fötterna med. Och gav deras åsnor foder. De gjorde ordning sina gåvor innan Josef kom hem i middagstiden, till de hade fått höra att de skulle äta där.
Ja, ni får ursäkta mig, men jag måste fokusera så mycket, för jag blir alltid så gripen av den här berättelsen. Man kan ju tänka sig när Josef nu kommer dit och ser bröderna igen och ser sin bror Benjamin med. När Josef kom hem tog de gåvorna som han hade med sig in till honom i huset och de bugade sig till jorden för honom. Alltså den andra uppfyllelsen av hans drömmar. Och han måste ju undra att hans pappa var ju gammal. Lever far ännu? Och det frågar han också. Står det väl till med gamle far som ni talade om? Lever han än? Han svarade, ja, det står väl till med vår far, din tjänare. Han lever än. Och de bugade sig och föll ner för honom. När han såg sig omkring och fick se sin bror Benjamin, sin mors son, frågade han, är detta er yngste bror som ni talar med mig om? Sedan sa han, Gud ska vara nådig mot dig, min son. Djupt rörd av kärlek till sin bror skyndade Josef sig ut och letade efter en plats där han kunde gråta. Och han gick in i sin kammare och grät där. När han hade tvättat ansiktet gick han ut igen, behärskade sig och sade, sätt fram maten. Och de satte fram särskilt för honom och särskilt för dem och särskilt för de egyptier som åt tillsammans med honom. Egyptierna får nämligen inte äta tillsammans med hebreer. Det anses avskyvärt bland egyptierna. De fick sin plats mitt emot Josef, den förstfödde enligt sin förstfödslorätt. Sedan de yngre var efter sin ålder och männen såg förundrat på varandra. Och han lät servera dem av rätterna på sitt bord och Benjamin fick 5 gånger så mycket som var en av de andra. Och det drack sig glada tillsammans med honom. Vilken fest och vilken glädje. Och man kan ju tänkt så här att nu kanske det var dags för Josef ändå att säga att här är jag. Det är jag som är Josef. Det är mig ni sålde. Nej, han anar att de fortfarande inte är riktigt framme. Och han utsätter dem för en sista test. En sista prövning som är förfärligt jobbig. Och det är helt enkelt att han gillrar en av sina ägodelar, sin gyllene bägare, att den hamnar i Benjamins säck. Och när de ger sig av därifrån så skickar han sina män efter och anklagar dem. Och de hittar då mycket riktigt den här gyllene bägaren i Benjamins säck. Och nu ska vi se hur det är när de kommer tillbaka inför Josef, som då måste framstå för dem som oerhört hotfull och mäktig. Juda och hans bröder gick in i Josefs hus. Det här är 44 och vers 14. Och där var Josef ännu kvar. Och de föll ner till jorden för honom. Det börjar bli många gånger man föll ner på jorden för honom. Då sa Josef till dem, vad har ni gjort? Förstod ni inte att en man som jag kan spå? Juda svarade, vad ska vi säga till min herre? Hur ska vi tala? Och hur ska vi rentvå oss? Gud har funnit dina tjänares missgärning. Och den måste han ju tänka på tidigare missgärningar. Så som kanske den största när de sålde Josef. Men han känner det att det är ingen idé att försvara sig på ett sätt. För Gud har rätt att ställa oss i den här situationen. Vi är nu min herres slavar, både den som bägaren hittades hos och vi andra. Men Josef sa det, nej, aldrig att jag skulle göra så. Den som bägaren hittades hos, han ska bli min slav. Men ni andra kan fara hem till far i frid. Nu ger han dem ett erbjudande att låt bara Benjamin stanna här så räddar ni skinnet. Bara för att se att hur deras sinnelag ändras. De som för hämndbegärs skull, för avunds skull sålde sin bror. Hur kommer de nu att ställa upp för Benjamin? Och här ser vi nu så underbart hur Judas hjärta har blivit så rört av Gud. Så han har en fantastisk framställan inför Josef, som får Josef till sist att säga att nu är mina bröder färdiga. Då steg Juda fram till honom och sade, lyssna på mig herre, detta är från vers 18. Låt din tjänare säga ett ord inför min herre och bli inte vred på din tjänare, för du är som faro. Min herre frågade sina tjänare och sade, har ni en far eller någon mer bror? Vi svarade min herre, Vi har en gammal far och en son till honom, en som är född på hans ålderdom och som ännu är ung. Men en bror till honom är död, så han är den enda som är kvar efter sin mor, och hans far älskar honom. Då sa du till dina tjänare, för honom hit ner till mig så att jag med egna ögon får se honom. Men vi svarade min herre, pojken kan inte lämna sin far. Han skulle dö om han lämnade honom. Men du sa det till dina tjänare, om er yngste bror inte följer med er hit ner så får ni inte komma inför mitt ansikte. När vi kommit hem till din tjänare, min far, berättade vi för honom vad min herre hade sagt. Och när vår far sade, res tillbaka och köp lite säd till mat åt oss, svarade vi kan inte resa dit ner. Bara på det villkoret att vår yngste bror följer med kan vi resa. Vi får inte komma inför mannens ansikte om vår yngste bror inte är med. Men din tjänare, min far, sade till oss, ni vet själva att min hustru har fött två söner åt mig. En gick bort ifrån mig och jag sade, han är säkert ihjälriven och jag har inte sett honom sedan dess. Tänk vad detta måste ha gripit Josef när han hör detta. Och förstår han hur hans far har fått en nyhet om att han skulle ha blivit ihjälriven istället. Om ni tar också denna ifrån mig och någon olycka händer honom, så för ni mina grå hår med sorg ner i dödsriket. Om jag alltså kommer hem till din tjänare, min far, utan pojken som vår fars hjärta är så fäst vid, då blir det hans död när han ser att pojken inte är med. Dina tjänare skulle då föra din tjänares, vår fars, grå hår med sorg ner i dödsriket. Och så trädde han själv in efter sitt löfte till sin far. Jag, din tjänare, har lovat min far att ansvara för pojken. Jag har sagt att om jag inte har honom med mig hem igen, skall jag vara en syndare inför min far i all min tid. Och så ber han då, låt därför din tjänare stanna kvar hos min far som slav i pojkens ställe, men låt honom fara hem med sina bröder. Hur skulle jag kunna resa hem till min far utan att ha pojken med mig? Jag förmår inte att se den sorg som då skulle drabba min far. Där ser vi där hur helt enkelt Juda helt offervilligt ställer sig själv helt som en ersättning till Benjamin. Och då förstår Josef att nu är mina bröder, nu är de framme. Står det vers 45 där. Och kunde Josef inte behärska sig längre. Inför alla den som stod omkring honom, han ropade, gå ut härifrån alla. Ingen fick stanna kvar hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Och han började gråta så högt att egyptierna hörde det. Också faraos husfolk hörde det. Och Josef sa det till sina bröder. Där sa han det, jag är Josef. Lever faren. Men hans bröder kunde inte svara, för så förskräckta blev de för honom. Och så säger Josef helt otroliga saker här. Han tar inte upp hur förfärligt de handlat med honom, utan han säger vers 4, kom hit till mig. När de kom fram så sa han, jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten, men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig för er. I 2 år har det nu varit hungersnöd i landet och det återstår 5 år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig för er. För att ni skulle bli kvar på jorden, för att han skulle hålla er vid liv till en stor räddning. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit utan Gud. Och här anar vi lite grann Guds syften med fostran i våra liv. Hur Gud kan göra sitt verk genom det som andra utsätter oss för. Och också det som vi själva väljer och gör fel. när vi låter honom verka i oss, så blir ju detta till en sån enorm välsignelse. Och i Josefs hjärta har det hänt så mycket. Denna man som vid så tidig ålder fick en tydliga drömmar om ledarskap. Han ser nu framför sig inte i första hand brödernas svek, utan hur Gud handlade genom det som hände och sände honom före sina bröder för att rädda sina bröder. Och det här är ett fantastiskt perspektiv som vi måste förstå, att när Gud fostrar oss, som det står i Hebreerbrevet, att väl synes all fostran, all tuktan från början inte vara till glädje utan till sorg. Men den bär med sig en frukt av rättfärdighet. Och Jakob säger ju: håll dig för idel glädje när ni kommer alldeles strax prövningar. Dit har inte jag kommit än. Men om man kan förstå detta och ta in det, att Gud, när vi överlåter åt honom och håller fast vid honom, så gör han något dyrbart av det som är mest smärtsamt i våra liv. Och vi får här se då hur pappa Jakob, som blivit så bedragen, får beskedet att hans son lever. Och om ni läser själva här så kan ni se det oerhört gripande mötet när de möts, Jakob och Josef. Och vi ser också hur hela familjen flyttar ner till Egypten. Så småningom så dör pappan också. Och när vi kommer fram till kapitel 50, så ser vi där hur när pappa Jakob blivit begraven, hur brorsorna tänker sig att nej, nu kanske ändå Josef ger sig på oss. Nu kanske han ändå hämnas när pappa inte är kvar. Så det är bäst att vi gör ytterligare en gest, att vi böjer oss ännu en gång. Från vers 15: när Josefs bröder såg att deras far var död, sa de: tänk om Josef börjar hata oss och låter allt det onda vi gjort mot honom komma över oss. Därför sände de detta bud till Josef: din far sade till oss före sin död, så ska ni säga till Josef: vi ber dig, förlåt dina bröder vad de har brutit och syndat genom att handla så illa mot dig. Så förlåt nu den synd som din fars Guds tjänare har begått. Och Josef grät vid deras hälsning. Se vilken underbar Guds karaktär som Gud hade fostrat fram genom honom. Inte ens där har han något som helst behov att hämnas. Sedan kom också hans bröder och föll ner för honom och sade: vi är dina slavar. De kastade sig ner än en gång. Men Josef sa till dem: var inte rädda. Håller ni mig för Gud? Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till god och genom det som nu har skett, för att bevara många människors liv. Var inte rädda. Jag ska sörja för er och era små barn. Och han tröstade dem och talade vänligt till dem. Här är alltså den utsatte brodern som till slut med att han tröstar sina bröder och talar vänligt till dem. Så låt oss i den fostran Gud ger oss inte ge upp. Och inte heller känna så här: är det här någon slags Guds straff? Vi är ju så förvirrade många gånger och automatiskt tror att all typ av fostran är på något sätt kanske djävulens attack eller Guds straff. Och då glömmer vi det som Hebreerbrevet 12 talar om, att vi har glömt den förmaningen att Gud tuktar vår son, vår dotter som han har kär. Och han gör det för vårt eget bästa. I brevet 5 och vers 7-8 så står det någonting alldeles oerhört märkligt om Jesus och fostran och lidande. Kapitel 5 som handlar ytterligare om en jämförelse mellan överste prästtjänsten i gamla förbundet och Jesus som vår store överste präst. Står det så här om honom, vers 7-8: Medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och åkallade dem som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Detta är ju så märkligt. Guds son lärde sig lydnad genom sitt lidande. Och på samma sätt kan mycket dyrbara saker hända i våra liv när vi går igenom lidande. Men låt oss ha kvar det perspektivet att Herren är med oss också i dödsskuggans dal. Låt oss sluta försöka bena ut om det är djävulens attacker eller om det är straff eller vad det än är, utan ha den bön att gode Gud, låt mig fly till dig, låt det bli så att du blir min klippa, att du blir allt större för mig, och att när människor ser mig så ska de inte se en präktig kristen som tydligen har gjort allt rätt och berättar om alla A-dagar i livet och allt och solen skiner, utan som är livets vått och torrt i de jobbiga dagarna, i felstegens dagar. Att Gud är med och Gud är trofast. Och det är en sån underbar tröst, tycker jag. Och för dig som kanske undrat just att vad hände med mina drömmar? Vad hände med mina tankar som jag trodde var från Gud? Kom ihåg att Gud har hand om detta. Och det här livet är ju trots allt bara en förberedelse för det kommande livet. Gud handlar med oss med vårt bästa för ögonen, med att vi ska bli så lika hans son som möjligt, och en dag ska vi få se honom som han är. Första Mosebok 12 vers 1-3 så läser vi hur Abraham blir kallad. Första Mosebok 12, verserna 1-3. Och Herren sade till Abram, som han hette på den tiden: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och ämne för ett helt annat bibelstudie kanske, men jag ska bara nämna att om vi läser i Gamla testamentet, kanske speciellt i Zakaria 12, 13 och 14, där vi ser hur hela världens folk vänder sig emot Israel för att verkligen göra slut på Israel, så undrar jag om det inte finns en parallell till hur Israel kommer träda fram och förlåta hedningarna. Precis som Josef gör med sina bröder. Och de kommer då bli till en välsignelse för alla folk, och Jerusalem kommer bli ett ämne till lovsång. Avslutar vi med en bön. Herre, vi tackar dig för din oerhört trofasta handlande i våra liv. Vi tackar dig för ditt löfte att du är med oss alla dagar in till tidens slut. Vi tackar dig för ditt ord som är så rikt att vi får titta hur du har handlat med människor och genom människor i historien. Och vi tackar dig för exemplet här med Josef som är så oerhört lärorikt. Och jag vill be dig för oss som är här att vi förstår med ett helt annat perspektiv hur du handlar i våra liv. Hur du handlar i prövningar, i svårigheter, i motgångar. Ja, även i rena felsteg, Herre. Och att vi kan tryggt förlita oss på att du låter allt samverka till det bästa för dem som älskar dig. Amen.